Vi säger välkomna då till det 121:a Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er.
Hej.
Hallå.
Det har varit en ovanligt stor respons på förra veckans avsnitt. Jag vet inte om ni har sett det.
Nej.
Förlåt, Ola. Nej. Men jag har inte googlat.
Jag sa på Facebook att det var många som var så här, ja, mera malande. Yes, äntligen. Ja. Jättelångt snack.
Exakt, så var det. En massa människor har velat hjälpa till med att spekulera om materialistiska förklaringar till galltandskalan.
Så att det, skojigt.
Det drog igång en liten galltandmania där på vår Facebook-sida och på andra ställen. Men också många har reagerat som du då, Moa, kan jag tänka mig.
Att,
inte alls.
Inte alls, nej.
Inte alls. Ja, men jag tänkte att jag kan bemöta den här responsen efter förra veckans avsnitt med ett tack och ett förlåt. Mm. Att det var mycket positiv respons, men jag misstänker att också att många hatade det.
det är diplomatiskt av dig att se båda sidorna.
Det var en högljudd minoritet av nördar som älskade det.
Fast jag lyssnade på det. Jag brukar ändå somna ur lite ibland om det blir för långa diskussioner här i podden. Men jag lyckades hålla ganska bra fokus.
Mm. Vilken fin blurb. Jag ska skriva in den i texten om avsnittet. Jag höll ganska bra fokus när jag lyssnade på det här. Ja, men jag tror det var för entusiasterna, det var för nördarna mest, tror jag. Sen så, jag bara misstänkte att vissa alienerades också. Så då säger vi förlåt er. Å andra sidan, jag skiter väl i er, lyssnarna.
Oj, men berg- och dalbana nu. Vad ska de känna?
Jag gör vad fan jag vill. Sen kanske bara tre personer lyssnar. Jag bryr mig inte.
Ja, men det är bra, det är punk.
Ja, för jag är inte något jävla I just wanna be cool. Jag växte upp på 90-talet. Jag är indie. Ja. Det är inte en del av den här äckliga, okonstnärliga klickonomigenerationen. Dagens ungdom, fy fan.
Det känns coolt, tycker jag. Jag gillar detta.
Det är en programförklaring.
Mm.
Jag har bara tänkt på det för att jag hörde I just wanna be cool killarnas sommarprat. Jag vet inte om ni gjorde det.
Nej.
Det är ett gäng, de gör så sketcher för barn, tror jag, på
YouTube. Jag har intervjuat dem en gång.
Okej. Okay. Vill du berätta mer?
Nej, det behövs inte. Okay. Ingen förstod vad det var som
men
hände.
Men de är vuxna, eller är de också barn? Typ, eller?
Ja, men jag satt och lyssnade på det, de höll på och spexa, de gjorde sommarprat alla tre, och så tänkte jag så här att, åh gud, det här är så dåligt så jag vill ta livet av mig.
Mm.
Men så tänkte jag, herregud, ska jag sitta här och hålla på och vara kritisk, för att det här är ju barn som gör underhållning för barn. Det blir väldigt fånigt att jag ska hålla på och ha den attityden mot det. Men så var det någon av dem som sa så här att, ja, när vi började med I just wanna be cool så gick jag på KTH. Och jag bara, va? Va? Vad sa du?
Ja, just det, de är inte sån, de är inte barn.
KTH. Ah, ja, okej. Okay. Skitsamma, men det jag tänkte på med det här, alltså det är väl inget, det är väl aldrig någon som är rolig nästan. Det ska man inte hålla emot dem.
Nej, det är sant.
Jag ska inte kasta sten i det glashuset heller. Men det jag tänkte på apropå det här jag pratade om nyss, om min indieprogramförklaring, så var det som att de hade det som sin, det var som deras visitkort, hur många klick de hade.
Ja.
De bara berättar så här, vi har så här många prenumeranter på våran YouTube, det är som om man fyller Globen 40 gånger.
Just det.
Och allt sen när de hade så här roligt banter med varandra, höll på att bråka, så var det att de så här pika varandra för hur många Instagram-följare du har och hur många jag inte har.
Ja, men det är som en egen valuta i den branschen.
Ja, och det var verkligen bara det måttet på framgång eller på att en sketch var bra som fanns, att vi börjar med det här nya konceptet och till slut så fick de här nya typerna av sketcher lika många klick som de gamla sketcherna. Här kommer en låt. Men det var bara tidstypiskt. Att det var svårt att tänka sig det på 90-talet. Jag menar, att ha den synen bara på det.
Mer indie var det för.
Mer indie var det för. Lur. Men det var bara det här idealet att om någon slog igenom som Nirvana så skämdes man ju ögonen ur sig över att man har blivit populär. Då skulle man ju hata sin framgång och bara vara otrevlig mot journalister och så.
Mm.
Det är andra tider.
Men det är bra att du bär upp det då, nu. Mm. Som den enda i Sverige och världen.
Enda som fortfarande är indie i hela världen.
Ja.
Ola Söderholm. Jag, skitsamma, det här var bara en parentes. Det var inte det jag skulle prata om. Men för att visa hur indie är då i och för sig, så kan jag inleda nu med ett väldigt smalt ämne.
Mm.
Jag ska prata om Per Axel Jansson.
Per Axel Jansson, frågat honom.
Han var tills nyligen anställd som reporter på Utbildningsradion här i Malmö. Han är inte det längre. Början på slutet var för ett år sedan under ett redaktionsmöte. Jansson berättar själv här i Studio 1 vad som hände på det här redaktionsmötet på Utbildningsradion.
Precis i slutet så sa vår chef att, så var det en sak till. All personal ska djupintervjuas om sexualitet och religion. Va? Sa jag. Alltså, vad menar du? Vad är det för intervju?
Om Per Axel hade låtit bli att ställa så jävla dumma frågor så han kanske fortfarande haft ett jobb idag.
Åh nej.
De här djupintervjuerna då, som man blev informerad om, det var en del av Utbildningsradions arbete med normkritik.
Mm.
Per Axel Jansson började nysta i det här och fick tag på personen som genomförde intervjuerna, som berättade att han ställer frågor till de UR-anställda, frågor som vet om det finns olika religioner på avdelningen och vet hur det ser ut med heteronormen på avdelningen. Finns det någon som bryter mot heteronormen?
Mm.
Det var inte bara berätta själv om vilka du ligger med, utan också då vet hur det ser ut med heteronormen i allmänhet här. De hade ett angiverisystem.
Ett förhör.
Bosse bryter inte mot heteronormen, det vet jag. Birgitta, ja, hon sa när hon fyllnade till det på AVN att hon hade experimenterat lite under studietiden. Kanske, ett kanske på Birgitta. Och Jansson tyckte då att det här ändå var något som kunde tas upp för diskussion. Om det verkligen är helt rätt väg att gå i arbetet med normkritik.
Mm.
Att cheferna ska kartlägga de anställdas sexliv. Det kan mycket väl vara så att det är rätt väg. Men man kanske inte bara rakt av ska acceptera det som ett självklart tillvägagångssätt. Utan man kan bara tänka igenom det ett varv extra.
Kan alltid fråga varför.
Och jag som ville då som journalist. En sån varför-person. Journalister, ni vet.
Typiskt dem.
Han ville göra ett reportage om det här. En kritisk granskning av hur man jobbar med normkritik på hans egna arbetsplats UR. Och han menade att det inte bara handlar om att UR hade en önskan om att människor med olika attribut och identiteter och bakgrund ska arbeta för företaget, utan att man också förespråkar en ideologi där människor då är sina attribut, alltså på ett så här fundamentalt plan inte kan relatera till människor med andra attribut. Att han berättade att man stängde ner ett reportage om afrofobi som var under produktion för att de som gjorde det då var vita.
Ett produktionsbolag som man bröt kontakten med för att, egentligen för att de var vita, va?
Och skulle göra någon serie som handlade om
afrofobi. Och så fick man kritik från afrosvenskar att reportrarna var vita. Och då bröt man samarbetet med det här produktionsbolaget.
Det är som man kan fundera på, vad är det som styr våra beteenden och tänkesätt och fördomar?
Mm.
Det är väl en pågående förhandling, tänker jag. Är det så att vi har olika identiteter som hetero och vit som kanske styr hur vi tänker? Är det kanske så att vi alla är unika individer som tänker rationellt och självständigt, som en liberal kanske skulle säga? Eller är det kanske vår samhällsklass som styr vårt perspektiv? Det kanske någon proggig skulle säga.
Mm.
Man tänker att det här borde vara en ständigt pågående förhandling, särskilt på ett företag med public service-uppdrag. De borde inte bara få välja en av de här förklaringarna.
Jag borde testa i alla fall några.
Alltså inte förrän hela svenska folket till 100% tycker att bara en av de här förklaringarna gäller, så då är det kanske blir deras public service uppdrag att bara ha en av dem.
Mm.
Men på Utbildningsradion verkar de ha gjort det redan nu då, avslutat förhandlingen.
Ja.
Det är hetero- och vithetsnorm, så därför finns ingen anledning att Jansson skulle göra ett reportage där han återupptar förhandlingen, eftersom att de redan landat i det de då vet är lycka, utopia, extas. Det är mångfald av identiteter, så som de definieras idag 2016. Och denna mångfald gör då att mångfald av åsikter är överflödig. Så det är också ett rätt rejält steg där mellan att ha en önskan av mångfald i personalen till att man bara ska få göra reportage om sin egen identitet.
Ja, där finns det väl en liten stretch.
Det är ett leap, det som han sa att de höll på med.
Mm.
Men i alla fall, han fick sparken då, Per Axel Jansson.
Mm.
Eller han fick inte riktigt sparken, men han var 63 typ, och de gjorde någon deal att de köpte ut honom i förtid. Han fick gå in i pension då. Men det är också så att vi vet ju inte exakt kanske vad som har hänt.
Han kanske var oskön.
Ja.
Vill slänga in det.
Precis.
Mm. Inte för att baktala.
Den frågan lyfter faktiskt Studio 1-programledaren.
Hur mycket av det här handlar om att du står för de här principerna och tycker att det här är ett tveksamt sätt att tänka? Och hur mycket handlar om att du helt enkelt upplevs som jobbig på arbetsplatsen?
Det kanske inte var just att det finns ett förbud mot att kritisera någon kritiken. Utan det var kanske mer att man ville bli av med honom för att han var jättejobbig. Det vet vi inte, vi vet ju ingenting. Han kanske gick runt på redaktionen och imiterade Borat hela tiden.
Precis.
Sen så bara, säger liksom varför efter allt som ett barn. Så varför då? Varför då?
Han gick runt och sa såhär, nice. Eller jag kan inte, men han var så som också trodde att han kunde imitera Borat. Men inte kunde det. För han gick runt, på utbildningsradio i korridoren, gick in i rummet till alla tanter och bara, kolla, lyssna på mig, kolla vad skön jag är. Jag kymers, my name is Borat. Nice.
Det var en bra imitation.
Att han var så hela tiden.
Ja, det har vi inget bevis, varken för eller emot, men man kan ju bara spekulera.
Ingen kan motbevisa det.
Nej.
Och det är ju, men det, då vill man ju inte ha någon på redaktionen.
Nej.
Det är ju jättejobbigt. Och de bara då, han kan inte jobba här. Vi använder att han vill göra en normkritisk granskning av vårt normkritiska arbete som förevändning för att göra så med honom. Nej, men vi vet ju inte exakt hur kvävande klimatet var på UR Malmö. Vi har hört Per Axel Janssons version. Kanske finns det andra versioner. Vi vet inte. Men det vi vet är hur Elin Andersson, produktionschef på Utbildningsradion, svarade på frågorna i Studio 1.
Mm.
För det har vi ljud på. Hon intervjuades efter Per Axel Jansson för att kommentera påståendena i Janssons berättelse.
Måste man vara afrosvensk, tycker du, för att kunna göra ett reportage om afrosvenskars situation i Sverige?
Jag tror, precis som jag säger, att det är en empatisk muskel vi har allihopa. Men de erfarenheter jag har med mig att alla andra betraktar... Jag var i Skäggesta igår.
Men kan du inte bara svara?
Men ärligt talat, jag var i Skäggesta igår utanför Linköping. Det är en skola där det är 95% barn som har en utländsk härkomst. 40% av dem har inte varit här mer än 4 år, max. Jag sitter runt ett bord och har ett samtal om helt andra saker. Hela tiden kommer de här ungdomarna in på. De andra säger att vi är. De andra säger att vi är. De förhåller sig till ett yttre öga på sig själva hela tiden. När jag sen frågar dem efteråt, ja, men vad har ni för drömmar då? 3 av de här tjejerna vill bli läkare.
Gud vad vackert.
Ja,
men... fällde en tår av den där twisten på slutet.
Men det är inte, man bara följer vad som händer här. Att frågan lyder, kan en journalist som inte är svart göra en intervju med en svart person? En högt uppsatt chef på public service-företaget i Utbildningsradion rabblar planlöst i 45 sekunder och landar till slut i utsagan, 3 tjejer jag träffade i Skäggesta ville bli läkare. Studio 1-programledaren är inte 100% nöjd med svaret utan provar en gång till.
Mm, men vad är svaret på frågan då? Återigen? Alltså, måste man eller bör man helst vara afrosvensk för att kunna göra ett reportage om afrosvenskars situation?
Jag tror att jag behöver stå väldigt nära. Det kan vara en väldigt bra genväg. Sen är det ju naturligtvis så att jag även som afrosvensk kan träna min empatiska muskel.
Jag har övat in det här med empatiska muskel.
Röven!
Det enda jag minns från den här mångfaldsutbildningen vi gick var orden empatisk muskel. Jag bara säger det igen och igen. Ja, men här då var det, måste man vara afrosvensk för att kunna intervjua afrosvenskar? Frågan igen då, och så då svarade hon att man även som afrosvensk kan träna sin empatiska muskel.
Mm.
Så det var lite svårt att hänga med, men det är kanske om man ska använda då hennes term empatisk muskel, så var väl frågan som hon fick snarare om en icke-afrosvensk kan träna sin empatiska muskel så mycket att kan intervjua en afrosvensk.
Mm.
Så jag fattar inte riktigt om, men det kanske är att hon vänder på det hela normkritiskt. Att varför frågar du mig om vita kan intervjua svarta? Varför alltid det vinkeln? Varför inte fråga oss, kan svarta intervjua vita?
Mm.
När ni ifrågasätter de här sinnessjuka idéerna om rasseparatism vi har på Utbildningsradion, varför gör ni alltid det med utgångspunkt i att normen, att en journalist är vit? Det är ju trist. I och för sig så det här resonemanget kanske faller lite på att just i det här fallet var det ju frågan då om att de var vita på det produktionsbolaget. Att de då, ja, att de stängde ner det reportaget. Men Jörgen Wittfeldt på Studio 1 är fortfarande inte nöjd med svaren och försöker då med ytterligare en tillspetsning av frågan.
Men vänta, om vi drar ut tangenten här. Kan jag göra reportage om kvinnor? Jag är ju inte kvinna.
Vad tycker du?
Ja, absolut tycker jag att jag kan göra det. Men vad tycker du?
Alltså jag kan säga som så här, att det finns naturligtvis hänseende, om jag tar litteratur till exempel, så tycker jag att det finns både kvinnor och män som kan skriva böcker så att jag kan känna igen mig som kvinna. Men en annan kvinna kanske tycker en helt annan författare.
Jo, men det jag är ute efter här är ju att...
Frågan lyder, kan en journalist som inte är kvinna göra ett reportage om en kvinna? En högt uppsatt chef på public service-företaget Utbildningsradion svarar med motfrågan, vad tycker du? Får svaret ja, börjar sedan rabbla planlöst och landar i utsagan att hon själv kan känna igen sig i böcker skrivna av både kvinnor och män, men en annan kvinna kanske tycker, en helt annan författare. Och sen fortsätter ett tag. Men det kom inget rakt svar på frågan.
Nej.
Jag tycker att det som händer är alltså... Då att en högt uppsatt chef på public service-företaget Utbildningsradion får frågorna, kan man som journalist intervjua en människa som har en annan hudfärg? Och kan man intervjua en med ett annat kön? Ett tips här är att om man inte vill framstå som helt mentalsjuk i hjärnan, det är att svara ja på de här frågorna. Ja, journalister bör kunna göra intervjuer över ras- och könsgränserna. Det anser vi på Utbildningsradion, för vi är inte helt sinnesförvirrade. Att det hade varit skönt om hon på 10 minuters intervju hade lyckats få ur sig ett ja på de här, tycker jag, inte överdrivet svåra frågorna som Studio 1 ställer.
Mm.
Säg bara ja, det tycker jag. MVH, orolig licensbetalare. Eller?
Ja, nej men absolut. Sen hade
du
hon kunnat prata
inte
med
andra. Tre små tjejer som vill bli läkare.
Nej, jag har inte det. Det var sån härlig... public service chef svar där hon hade där alltså.
Ja.
Man kände igen det där. Man kände smaken av utlasningstårta i munnen när man, bara, när man hör den där rösten. Eller är det på samma vis då som att journalister inte kan göra intervjuer över etnicitets- och könsgränser på Utbildningsradion, så får de inte heller göra över begåvningsgränserna? Att det kanske var därför Per Axel Janssons reportage om UR stoppades. Han kanske är normalbegåvad, så han kan inte intervjua UR-cheferna, för de är kliniska idioter. Jansson har en för otränad empatisk muskel för att kunna förstå hur det är att vara så dum. Det handlar inte om att man inte får kritisera normkritikarbetet på UR per se, utan det handlar om att dra normkritikarbetet till sin logiska spets, där man också erkänner UR-chefer som en identitet och en essentiell kategori som därför bara kan intervjuas av andra UR-chefer.
Hmm. Det är en mycket, mycket intressant teori.
Om man så ska tänka på vad det är de vill, att de är, ja, de har speciella erfarenheter som inte, som bara kan levas, inte kan läras utav någon. Av att vara så och så dum.
Fast jag kan hålla med om att det ser konstigt ut om så här tre vita gubbar typ ska göra ett reportage om så här att vara en kanske ung svart tjej. Jag vet inte.
Jag tänker ändå att det är inte det lite grann i journalistens roll att kunna göra sånt som inte bara handlar om en själv.
Jo.
Så som man vill definiera det helst.
Jag kan verkligen fatta den ängsligheten med det för hur det ser ut.
Du håller med om UR-linjen lite mer kanske? Eller?
Lite mer än vad du gör, ja.
Mm. Nej, men jag menar bara att man fattar ju... Jag fattar liksom... eller jag fattar där att vi gör ingenting, då blir det alltid bara vit medelklass. Att det är det som händer om man inte gör någonting. Men jag tycker så här, det här steget mot att då ha liksom den inställningen att nu är alla sina identiteter också. Att det blir så himla konstig syn på vad en journalist ska vara och ska kunna göra. Alltså det är ju motsatsen till att vara journalist på något sätt. Det handlar ju om att man ska kunna sätta sig in i vad andra håller på med. Och så vidare.
Men sen att de jobbar med att försöka få till en bredare rekrytering är väl något som man generellt tänker är positivt. Men det är ju någonting annat än att göra en djup intervju med alla om vem de ligger med och vilken religion de har.
Ja, det är
alltså
också...
det är ändå en annan sak.
Men det var så att de hade haft någon sån här mångfaldsstad, den här Baker Karim som aktivist i de här frågorna, någon slags... Han är väl på Filminstitutet på något sätt också, tror jag. Men att han hade sagt det då att vita journalister vet inte hur det är att växa upp som svart, så att de ska liksom inte göra intervjuer med dem. Och det, jag kan bara inte förstå hur det ska kunna komma något gott av att börja med sån separatism. Alltså jag förstår hur det kan komma något gott av att man har representation i sin personalstyrka, men just alltså den regeln att man kan stänga ner några som håller på med ett reportage för att de är vita.
Men UR kanske var ute efter en sån mer personlig avsändare som så här, min pappa gick varje dag till jobbet och bla bla bla.
Att
de vill ha liksom att mer liksom synliga avsändare och reportrar i det reportaget. Inte så här någon som har typ sett svarta på TV.
Att det skulle vara sån slags reportage. Ja. Att det är en, ja.
Jag vet inte vad det var för reportage.
Ja, det är ett reportage om min uppväxt som afrosvensk.
då förstår jag.
Så kan du sticka ögonen lite grann kanske. Det kan du göra. Det.
Då får vi ge UR rätt om det var det var.
Mm, jag säger förlåt för den här aggressiva ranten då. För det kan jag hålla med om. Att
det är ett övertramp.
Ja. Min videodagbok, ifall det var sånt, utbildningsradion.
Vilket var det de ville ha?
Det var ju dumt av UR från början att anlita det. Produktionsbolaget
bara
vita. Men
det är man tycker är också så himla dåligt liksom, att ge någon ett uppdrag och sen dra in det.
Mm. De typ, ja, kom de på det halvvägs? Det, nej, men det var kanske för att de fick kritik. Då,
ja, de fick ju kritik då, från Afrosvenskarnas, jag vet inte om det var Afrosvenskarnas riksförbund eller ifall det var någon annan. Men det är som en parallell till det där med bokmässan, att man inte kan ha någon egen vilja, utan att Nya Tider åkte in och ut 5 gånger. Alltså den här nazisttidningen, eller typ nazist, något åt det hållet tidningen. Åkte in och ut 5 gånger för att varje gång någon skrev en krönika så ändrade de sig igen. De hade ingen aning om vad de tyckte. Så det kanske är lite ett exempel på det också, det här att man bara, vi vill inte ha en åsikt, men vi försöker hela tiden släcka branden när folk blir arga. Mm. Så vi har tänkt, ifall vi bara lägger oss på rygg varje gång någon blir arg, då kommer det sluta med att alla blir glada. Det är det som är tankearbetet bakom, men det funkar inte riktigt så då.
Har ni hört talas om Ig Nobelpriset?
Nej, alltså Nobelpriset ja, men att du sa en bokstav innan förvirrade mig.
Ig.
Fast det ska vara så här Ig Nobel, som är motsatsen till Nobel typ.
Okej, det låter subversivt och blasfemiskt och så. Att det är något sånt. Jag har inte hört talas om det.
Nej, jag hade faktiskt inte heller hört talas om det förrän jag läste om det i DN häromdagen. Ig Nobelpriset är ett alternativt Nobelpris med taglinen "Research that makes people laugh and then think". Det är alltså lite knasig forskning som belönas. Forskning som först får en att skratta och sen tänka.
Det är precis som satir.
Precis som satir, ja. Fast,
exakt.
Fast det
så jävla vackert.
Så här står det om priset i DNs faktaruta. Ig Nobelpriset instiftades av Mark Abrahams och delas i år ut för 26:e gången. 10 priser delas ut varje år. Pristagarna belönas med äran och en sedel på 10 biljoner zimbabwiska dollar. Det är det här sista, så himla typiskt för folk som har så här vetenskapshumor. Ja, du förstår, han fick ut pris på 10 biljoner dollar. Zimbabwiska dollar. Om man inte fattar vad jag menar med vetenskapshumor, så kan man tänka på den där planschen "Einstein räcker ut tungan". De som har den på väggen älskar vetenskap och fasta regler, men är också beredda att busa till det lite. Man är ganska torr, ganska väldigt torr, men man gillar ändå att få sig ett gott skratt då och då. Till exempel åt zimbabwisk inflation eller att någon gör en kul grimage.
Alla på KTH-spexet skrattar mjölk ut ur näsan när de har zimbabwiska dollar.
Ja, så jag tänker att det är de Einstein räcker ut tungan bland människorna som engagerar sig i Ig Nobelpriset, föreställer jag mig. Men vilka var det då som vann priserna i år? Vad var det för sköna lirare? Jo, vi har till exempel Egypten Ahmed Shafik, som testat att sätta små byxor på råttor och iakttagit hur det påverkar deras sexualdrift. Upptäckten här var att råttor blir kåtast av syntetiskt byxmaterial. Väldigt viktig upptäckt för alla som umgås med råttor i byxor, som till exempel Askungen. Jag kommer inte på någon annan.
Okej.
Vi har också svensken Fredrik Sjöberg, som fick Ig Nobelpriset i litteratur för sina självbiografiska böcker om att samla på döda flugor. Vi har också britterna Thomas Thwaites och Charles Foster, som tillsammans delar på Ig Nobels biologipris. Och egentligen så var det bara de två jag ville prata om idag. Mm. Allt här innan var bara en transportsträcka för att komma till Thomas Thwaites och Charles Foster.
Mm. Mm, men det var rolig kuriosa då.
Ja.
En främmande värld.
En främmande värld, ja. Vad har då de här killarna gjort? Jo, vi kan läsa i DN om deras gärningar. Thomas Thwaites tillverkade proteser för att kunna röra sig som en get och leva tillsammans med getter och ströva över ängarna i Alperna. Mm. Charles Foster har även han levt i vildmarken som olika djur. Tillsammans med sin 8-årige son levde han som grävling och sen ensam som utter, hjort och tornseglare och som en räv i en stad där han letade mat i soptunnor och sov i trädgårdar.
Aha.
Vuxna män som lajvar djur.
Mm. Men ta med sin 8-årige son på ja. Grävlinglajvet.
Ja. När jag googlade på de här herrarna så såg jag att båda har skrivit böcker om de här upplevelserna på andra sidan artgränsen. Thwaites har skrivit Goatman, How I Took a Holiday from Being Human och Foster har skrivit Being a Beast. Och till min förvåning så verkade det som att även om det här priset, Ig Nobelpriset som de nu fått, är ganska oseriöst och spexigt, så verkar ju inte de ha gjort sina experiment som någon sorts spex. I alla fall inte bara.
Mm.
Tvärtom så håller båda fram hur existentiellt jobbigt det är att vara människa, hur skönt och viktigt det är att få lufsa runt i naturen som djur utan krav och ångest. Och där kan man väl ändå känna någon slags förståelse. Även om en vanlig människa kanske skulle testa terapi eller antidepressiva innan man ger sig ut i skogen. Men det är väl ändå härligt med nonkonformism.
Men det låter, då låter det nästan mera som att det är som att de är konstnärer på något sätt. Då. Att det var därför de utforskade det här, för att det är så existentiellt jobbigt att vara människa. Man bara ska,
alltså det var inte, en av dem tror jag har gjort det ganska mycket som ett konstprojekt. Den andra har typ gjort det här alltid.
Okay.
Den första tror jag på senare tid skrivit... skrivit en bok om det. Så.
För det är inte liksom allt för att lära sig mer om jätter egentligen, utan det är mer...
Nej, det är väl mer så här försöka hitta någon slags sen.
Mm. Okay.
Skapa relationer överallt, jag vet inte.
Mm.
Men den här förståelsen som jag ändå kunde känna för deras livsstilar, den varade också bara exakt så länge som jag trodde att de här männen var singlar. Alltså för mig fanns det inte på kartan att de skulle ha partners. Jag får kalla mig trångsynt och dum, men jag såg det som en självklarhet att killen som staplar runt på getproteser och killen som gräver gryt i skogen var ungkarlar.
Ja, det var så du undrade om någon var singlar. Det var inte så här, jag måste få veta, är han singel?
Har man chans? Getmannen... Getmannen har en flickvän, grävlingmannen har en fru. I en intervju med grävlingmannen i The Guardian så får man träffa den här frun. Och jag har översatt delar av intervjun. Är ni redo?
Ja.
Vi återvänder till hans hem där Mary, Charles Fosters andra fru, har förberett pumpasoppa till lunch. Hon är en förtjusande grundad kvinna som sköter hushållet och ser efter deras fyra barn. Parentes, Foster har ytterligare två barn från ett tidigare äktenskap. Mm. Mm-hmm. Mannen som har levt större delen av sitt vuxna liv som djur, grävling, räv och andra djur, är alltså en sexbarns far. Mm. Så även om han helst är i skogen så har han ändå hittat hem emellanåt, slevat i sig fruns pumpkin soup och gjort henne på smällen. Ändå generöst av honom att lämna sitt skogsgryt för att då och då närvara i sitt människogryt.
Men det kanske bara går hand i hand då, att man inte ska ha det här monogama parningssystemet som människor har, utan att man är sån som dyker upp 3 veckor varje år.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vilka kullar med barn.
Väldigt många samlag på kort tid. Och sen drar iväg igen.
Men vad har då personen som intervjuar paret för brännande fråga till Mary Foster? Vad kan man fråga någon som lever med en man som gjort det till sin grej att appropriera skogsdjur? Vad skulle ni fråga?
Hur mår du?
Mår du? Ja, det skulle jag kanske också fråga. Men frågan som Mary får är den här. Kan du märka någon skillnad på när han återvänder från att ha varit en grävling från, låt säga, en utter? Det var alltså det mest intressanta.
Men det tyckte jag var ganska intressant.
Tyckte du var det?
Ja. Fanns det något svar på det?
Ja, det kommer här. Jag tror inte det, nej, svarar Mary mjukt. Alltså Gagas
ordval.
Jag är vanligtvis fullt upptagen med att byta blöjor och sätta mat på bordet.
Okej.
Okay. Jag tycker hon verkar inte så mjuk.
Jag tyckte jag var passivt aggressivt.
Jag är upptagen med att ta hand om hemmet.
Olika.
Du ska in i varje mening, Mary, tydligen, att du har hållit på och bytt blöjor.
Kan inte slappna av en enda sekund.
Står inte ut med att ens man har en passion och ett liv. Nej.
En lagar pumpasoppa medan hon håller uppsikt över massa barn. En annan kryper runt på alla fyra, äter daggmask, skriver en bok om det och får ett alternativt Nobelpris på 10 biljoner zimbabwiska dollar. Visst, kan Charles Foster också ta hand om barnen ibland, men då får de hänga med på hans villkor. Krälla runt i diken och så vidare. Det är enda gången Charles skryter om sina barn i den här intervjun. Det är när han berättar att de följde med honom ut i skogen som små grävlingsadepter och lärde sig att särskilja lukten av varandras avföring. De kunde liksom plocka isär doften och så. Det var
sin egna avföring.
Och varandras. De lärde sig så här, det här är pappas.
Något grovt fel faktiskt, låter det som att han gränsar till.
Ja. Men det var liksom det han bidrog med till deras uppfostran.
Okay.
Jag känner väl att är det något pris som ska delas ut i sammanhanget så är det väl ändå till Thwaites och Fosters partners. De borde få ett sånt pris för helt övermänsklig uthållighet. Det är ju ingen jätteprestation att tillverka sina egna getben av masonit. Men det är en jätteprestation att orka vara det som lever med killen med getbenen. Sitta där på släktmiddagarna och förklara hans grej för mostrar och kusiner utan att vika ner blicken. Eller att orka vara det som varje dag får förklara för sina barn varför pappa hellre gräver i soptunnor som en räv än umgås med dem. Det är det priset jag skulle vilja dela ut.
Fast det är ju ganska intressant. Alltså det är ju ändå en bra grej för att mingla på cocktailfester. Det är någonting att småprata om.
Jag lever som en räv.
Alltså, precis vad jobbar du med? Jag är säljare. Så jag jobbar som en räv. Då har man ju följdfrågor. Det är en person man vill prata med.
Ja, det är en icebreaker.
Jag känner mig intresserad av hur det går till rent praktiskt. Och vara en grävling. Alltså det borde inte gå rent.
Det går ju inte, han får ju göra så gott han kan. Men jag tror det han gör är att han liksom går ut, lägger sig i ett gryt, ligger där, äter liksom insekter och försöker... Han berättar typ att han hade umgått med uttrar, men att de var såna jävla assholes, så han hade liksom inte trivt. Jag är rädd att han blev lite mobbad typ.
Men så de är ändå runt omkring honom då, grävlingarna, att han hänger där med
jag vet
dem.
Inte om han träffar någon grävling med uttrarna, tror han hade träffat.
Okej. Okay. Jag kan tänka mig att alla djur är citat assholes, om man tränger sig i deras gryt eller bo eller något. Så att,
finns det plats för det?
Vilket jävla asshole den där björnen var. Att det är så här, uttrar speciella karaktärsdrag att de tycker det är konstigt när en människa stormar in i deras håla. Ja.
Hur gamla var de här männen?
De är, jag tror han grävlingskillen är typ 50-någonting. Mm. Och den andra getmannen är lite yngre.
Mm.
Han är lite mer så hipster. Hipster-get.
Ja, men för det finns ju någon kvinna som jag vet att som Liv har pratat om som levde med schimpanser eller någon typ av apor. Att hon liksom blev accepterad i en flock som en så här del av flocken.
Men hon var väl forskare, eller?
Ja, exakt. Men det slutade väl olyckligt att hon blev utstött. Eller för hon till och med blev dödad, jag vet inte. Eller hon blev i alla fall utstött när de bytte Alfa Hanne. Det var någon som inte gillade henne.
Fy, vad deppigt.
Men Liv har gjort någon spaning om det. som går ut på att det här är alltså beviset för hur extremt och socialt tränade och inkännande kvinnor är i vår kultur. Att man lär sig vara så extremt empatisk och socialt begåvad att det är ingen utmaning att vara så här lyssnande och inkännande mot män längre. Jag behöver en ny utmaning. Jag ska ta mig in i den här apflocken.
Gå vidare. Eller som de här kvinnorna som...
Men jag menar, det här är ju bevis för att män är i en helt annan liga. Att de kan komma in hos djurarter som vi inte alls lika nära släkt med som apor. Fast de kanske inte blev accepterade av jättarna och
det. Det är det vi skulle behöva ha på papper om de fick bli en del av flocken. Eller om de bara går omkring ensamma.
Just det vet vi inte riktigt.
Så grävlingmannen försökte också vara någon slags, om det var svala eller någonting. Nej, men det är undrar jag inte. Verkligen ja. Hur
ja, men jag tycker att det är ett bra cocktailparty-samtalsämne i alla fall. Om man träffar någon som lever som räv. Det är det näst bästa jag hört efter att jag tänkte på den här grejen att de har det här mausoleumet utav Lenin i Moskva. Och Lenin håller på att ruttna hela tiden. De måste jobba så himla mycket med Lenin för att han inte ska ruttna. Och det tänker jag att det är ett fruktansvärt intressant jobb att ha jobbet att tvätta Lenin. Att det är det bästa att säga på en cocktailfest om man vill få följdfrågor. Fruktansvärt intressant. Jobbar du med att tvätta Lenin? Vill höra mer om det här? Okej, vi ska berätta om våra sponsorer nu. Det här är ett viktigt meddelande till alla våra systrar och bröder. Det här landet tillhör er. Det är inte bara Wallenbergs land. Det är också ditt. Kanske mer Wallenbergs.
Ja, det är det.
Men lite ditt också. Poängen är, gör er plikt för all del, men kräv också er rätt. Organisera er i fackförbundet Jusek som sponsrar Lilla Drevet. Och inte bara organisera jurister. Som det är den vanliga mannen på gatan fördomen om Jusek. Det har ni kanske hört. Det är juristförbundet. Jo. Men 2/3 av medlemmarna är icke-jurister. Ju i Jusek står för jurist. S står för samhällsvetare. Och ek, ekonom. Så om du tillhör dessa branscher ska du vara med i Jusek. Samt även om du är kommunikatör eller jobbar inom HR eller IT. De har inga bokstäver i namnet.
Det är diskriminerande.
Det kommer säkert. Gå med i Jusek för en förbättrad inkomstförsäkring. Och till att börja med så måste ju alla vara medlemmar i vår andra sponsor som är Akademikernas A-kassa. Som ger grundförsäkringen. 80% av inkomsten upp till 25 000 kronor. Och det kostar bara 100 kronor i månaden att vara med. Läs mer på akademikernas.se. Men de flesta som jobbar i branscher som organiseras av Jusek tjänar mer än A-kassetaket. Ofta betydligt mer. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Man måste betala för villalån och hockeyskydd och så. Men om du är med i fackförbundet Jusek och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. 80% av lönen upp till 80 000. Så 64 000 i arbetslöshetsersättning kan man få. Ja, Jusek stöttar dig också på massa andra sätt i karriären. Till exempel har det visat sig att de som tar del av Juseks lönerådgivning får i snitt 1500 kronor mer i ingångslön än de som inte gör det. Läs mer om allt det här på jusek.se. Där kan du också läsa om hur du blir studentmedlem i Jusek och fördelarna det innebär. Kostar bara 100 kronor som en engångssumma och då är du medlem hela studietiden. Det är egentligen gratis också för att direkt när du går med och betalar 100 så får du ett presentkort på Adlibris på 100 kronor. Tack Jusek och Akademikernas. Har du tagit sig till gott och be tack vare den här podden så kan du gärna skriva din ansökan. Och snedstreck eller berätta i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
TV, det är ju det viktigaste vi har i samhället, brukar jag säga. Och därför är det också väldigt viktigt att hålla ögonen på vad som händer i tablån. Så jag tänkte ta min lilla tid idag till att recensera TV i Lilla Drevet.
Du har etablerat det, varför det är viktigt och varför det är befogat.
Alla vet.
Det som ska komma nu.
Alla vet varför det är så oerhört viktigt. Mm. SVT har börjat sända den andra säsongen av succé-dating serien Tro, hopp och kärlek. Det är ett program som följer då ett antal präster, diakoner, pastorer i Sverige som söker kärleken. Mm. Förra året så fick programmet 1 miljon publik, så att det är väldigt, väldigt populärt. Oj. Faktiskt. Och jag tycker själv toppen trevligt datingprogram. Det är mysigt, det är värmande Och jag har googlat frågan, hur blir man kristen? Många gånger efter att ha tittat på det. För det är så himla, himla mysigt. Men det hör inte till saken. Det är inte det jag vill prata om. Tro, hopp och kärlek är ju en dejtingserie om kristna människor. Men kristendomen i serien är mer som en vacker kuliss i sammanhanget. Och det är vad jag har noterat som recensent. Att SVT verkar inte ha reflekterat över kristendomen så mycket alls när de har gjort det här programmet. Mm. Kanske för att de tror att det var något som hände en gång på 800-talet. Och att vi kan slappna av nu, tänker kanske SVT. Att det är inga konstigheter. Vi kan göra ett sånt här program utan att berätta mer.
Det tänker man ju är ändå hela USPen på något sätt, att de är kristna.
Exakt.
Annars är det ju som väldigt många program. För det är kanske bara att man vill göra samma program, så det är inte viktigt att de är.
Precis, jag skrev ju en profetia för många år sedan om att SVT önskar att bara få göra Paradise Hotel en dag. Och att de sakta kommer röra sig mot det. Så det är helt klart en misstanke. Men det är fortfarande public service. Därför ställer jag andra krav. SVT
vill ha en faktaruta om
kristendomen. Ska vi överhuvudtaget ha public service, brukar jag säga, så ska vartenda program innehålla 30-45 minuters historisk och samhällelig fakta. Mm. Sen kan det vara lite mysigt slutet kanske.
Vi vet inte riktigt varför det blir bättre om det är Paradise Hotel fast med präster. Men av någon anledning så blir det bara någon public service-känsla. Ingen kan förklara varför det skulle vara så. Men det är något.
SVT får då framstå som att kristendomen i Sverige alltid egentligen har varit 7 tanter i 75-årsåldern som dricker kaffe på fat och pratar om hur man kan känna Guds värme ibland när man sitter i kyrkan. Så är det ju inte. Nej. Och det tycker jag att det ska vi ställa SVT till svars för. Det är beklämmande för mig att ett program för public service tar upp kristendomen utan att folkbilda tittarna. Dags att höja ribban, SVT. Annars kommer det ju vara bara så att all tv är 21-åringar som fyller knulla varandra i en pool. Och det vill vi inte ha tydligen av någon anledning. Jag vet inte varför. Men vi är överens om det. Mm. Att så ska vi inte ha det, utan public service, de ska erbjuda ett alternativ. Och jag säger 30-45 minuters extern fakta i varje program. Att de lägger in en lång faktaruta eller liknande. Och jag är den första att skänka alla mina licenspengar till ett datingprogram på SVT. För jag tycker det är så himla mysigt. Mm. Men jag är också en rättskaffens medborgare. Och jag kräver att SVT inför nästa säsong fullföljer sitt public service-uppdrag. Som ju är att liksom folkbilda och så vidare. Det behöver gå till på ett annat sätt, det här programmet. Om det ska fortsätta.
Men var det så att de spelar på fördomen att alla 75-åriga tanter?
Nej, men det är mest det man får se. Okay. Det är en enda kommentar. Det är en vacker kuliss av att de är i en fin vit stenkyrka kanske. Och det sitter alltid 7 tanter som är 75 plus. Och dricker kaffe och säger så här.
Så tror jag att det är. Mm.
Ja, så kan det vara nu. Men har det alltid varit så? Har det varit så sedan 800 efter Kristi födelse? Svaret är nej. Svaret är nej.
Ja, man ska besvara den frågan, så är det en felaktig bild.
Självklart. Det här programmet ska inte bara handla om hur kyrkan ofta kan se ut idag. Det ska handla om kristendomen i Sverige och Europa egentligen. Från Kristi födelse skulle man ju kunna säga. Att man kan kräva. Jag vill ge exempel på vars jag upplever att det har gått nästan farligt fel i tro, hopp och kärlek. Där bristen på liksom kontext och sammanhang kring kristendomen skapar en lucka i förståelsen. Mm. Vi har en scen där den fullkomligt underbara prästen Jessica, som faktiskt hon är fantastisk, bättre än Gud någonsin skulle kunna vara, en underbar kvinna som jag älskar, det har inte heller till saken, men hon är underbar. Hon går på speed date med en gubbe som då berättar om sin egna tro. Det låter så här när han berättar för henne.
Jag har ju läst att du är troende.
Ja.
Hur länge har du varit troende?
Jag blev frälst 82 på långfredagen.
På långfredagen också? Mm.
Jag var ju ganska så här lite kyrklig. Jag hade ju varit med i kyrkans ungdom. Mm. Mest för att kunna komma och åka skidor i fjällen. Liksom.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Och då så mötte jag en kille som berättade för mig. Jag frågade, hur gör man för att bli frälst? Mm. Och så visade han bibelställena. Liksom. Vi bad tillsammans frälsningsbönen. Då. Mm. Och då blev jag frälst.
Hur kändes det?
Det var inte någon stor välvande känsla, men jag kände ändå, jag bekände det redan då. Och sen på morgonen efteråt, då blev det så här, då kom tankarna, du har ljugit. Du har bara ljugit för att bli en del av det här. Alltså. Och då ringde jag till han och berättade det, och då sa han, det är djävulen som pratar i ditt huvud nu. Kommendera han att gå. Jag var som ett asplöv. Och då sa jag, i Jesu namn, Gå härifrån, satan.
Det är såklart inget att skratta åt. Men det är hans berättelse.
Det här är direkt taget ur boken The Game, för man får de kull. Prästkvinnor.
Googlat hur ragge är bäst på en präst. Säg att du blev frälst, att du jagade bort satan med hjälp av din frälsning. Men det var ingen succémetod tyvärr, utan prästen Jessica gjorde slut med honom och hon sa till och med att det känns som att de är på helt olika planeter. Mm. Det känns liksom som att den här typen av idé om att man jagar bort djävulen, satan, med hjälp av att skrika vik hädan i Jesu namn, det tänker inte hon kanske stämmer.
Nej, det är ju inte den vanliga svenska kyrkan mellan mjölkskristendomen att hålla på med den djävuls hota med djävulen hela tiden.
Nej, men precis. Och då fick vi ju som tittare se att hon dumpade honom. Men inte en enda gång så förklarade SVT, kontextualiserade de detta. Mm. Där hade vi behövt att Mark Levengood kommer gående, det är han som är programledare, att han kommer promenerandes genom ett rapsfält och säger att här hade vi att göra med en kättare. Det är det ni har fått se. Han avviker från kyrkosamfundets huvudläror. Så hade det låtit. Mm-hmm. Om vi levde innan upplysningen kanske han hade tillagt. Då hade vi bränt den här mannen på bål. Sen klipp tillbaka till Håkan Hellström spelas i bakgrunden. De dricker kaffe tillsammans. Men jag tror att då hade vi fått både dejtingbiten och folkbildande information.
För att man är en köttare om man tror på satan, eller?
Nej, men att han hade en sån avvikande tro. Ja, att han har hittat på det lite själv.
Ja,
Och det har ju aldrig gått för sig egentligen.
Nej.
I alla fall inte förr.
Han är en frimicklare.
En frimicklare, en köttare, någon som hade bränts på bål. Mm. Och det tycker jag att SVT ska informera oss om när vi sitter där och vill ha information om kristendomen och just därför har valt tro, hopp och kärlek. Jag tror också att de flesta kristna håller med mig om att så borde det låta i det här programmet. Att det är tråkig stil att bara använda religionen som en slags fondvägg mot vilken folk raggar på varandra. Pratar vi om kristendom, då ska vi väl prata om kristendom, eller hur?
Det är så här, om SVT hade gett ut, eller hade stått för Bonde söker fru, så hade de fått berätta så här om skörd och
precis.
Grödor och
hur bönderna, bondeståndet har levt, kanske.
Mm.
Det är det vi behöver. Vi behöver att SVT tar ansvar för sina produktioner och inte bara slänger ut dem på Jarovski och så kan Jarovski gå och pilla med det här hur fan de vill. Det tycker jag är kränkande. Och det fanns i samma avsnitt fanns det en annan scen där jag skulle vilja påstå att fler än tusentals varningsklockor rimligtvis bör ringa. Och det var när vi såg en dejt utspela sig mellan frikyrkopastorn Filip och en katolsk kvinna som heter Lydia.
Nej,
håll i er.
Det som jag tror på att Maria, hon har väldigt, hon har mycket kraft, eller vet, hon är i himlen redan, hon var helig.
Mm. Men vad har man för stöd för det? Står det så i Bibeln, eller? Att hon har mer kraft och så?
Nej, faktiskt, jag vet inte.
Nej, jag tror inte det. Jag har inte hittat det någonstans. Alltså. Jag har ändå läst mycket i Bibeln. Jag tycker det är viktigt att det ska stå i Bibeln, att det är liksom, inte att det är så mycket traditioner och sånt, utan vad står det i Bibeln, vad säger Jesus, att det är det som är det viktiga. Står det i Bibeln?
Men står det inte i Bibeln?
Nej, jag tror inte det, så jag har inte hittat det någonstans. Alltså,
mansplaining.
Ska det här passera på TV utan att SVT gör något? Tror de inte att vi minns 30-åriga kriget? Ska vi behöva sitta och titta på det här utan någon som helst kontext?
Det var så där det började.
Det var exakt så det började.
Att det kom folk som började prata om vad som stod i Bibeln. Och de andra bara, vi är katoliker, vi håller på med rök och dyrkan och gamla benbitar. Vi skiter
i detta helgon. Och så kom de till med glasögon bara. Men vad står i texten?
Var det där liksom deras första dejt?
Precis.
Och han börjar mästra henne i vad som står i
Bibeln. Ja. Precis.
I den rätta läran.
I den rätta läran, får vi väl tillägga. Mm. Och det hade ju SVT också kunnat lägga till. För som det ser ut nu så bara händer det här på TV en gång i veckan. Ingen faktaruta, inget sammanhang för det här. Och därför så skulle jag vilja säga att recensionen, jag ger dem en stjärna av fem.
Mm.
Men det hade varit fem av fem om de bara hade lagt till 30-45 minuters fakta i varje avsnitt om kristendomen. Det är det jag lite grann kräver inför nästa säsong. Kan vara bra att bära med sig för SVT.
Att Mark Levengård skulle gått på ett rapsfält efter det här klippet och sagt att här borde de ha slagit ihjäl varandra då. För att det framkom så chockerande uppgifter om den andra.
På 1300-talet.
Att den ena var då en dyrkade något som inte stod i Bibeln enligt den andra. Mm. Och då katolikkvinnan blir vansinnig för hur vet du vad som står i Bibeln? Bibeln är ju bara på latin. Det är en synd då, översätta den till folkets språk.
Exakt är, så hade det sett ut.
Var har du fått det här ifrån?
Allt det ska Mark berätta.
Du ska dö och den du har köpt boken av ska dö.
Precis.
Mm.
Det tycker jag inte är för mycket begärt av ett program som handlar om kristna som dejtar.
Nej.
SVT.
Nej, för det är väl inte bara en dejtingsåpa.
Nej, det är fucking public service. Tack.
Jag fick ett mejl från en journalist från en tidskrift att de skulle ha någon sån här enkät i den här tidskriften och massa människor skulle svara på samma fråga, så undrar de ifall jag ville vara med. Och då var frågan, vad ska Socialdemokraterna göra för att framstå som smartare, coolare och därmed mer attraktiva för väljarna?
Står det verkligen coolare?
Ja, det var så det stod i mejlet jag fick.
Okay.
Så det är frågan jag måste besvara. Oj, oj. Eller jag kommer kanske inte orka svara på det här mejlet. Men jag tänkte vi kan spekulera kring det.
Mm.
Vad ska de göra för att framstå som, mer, som smartare, coolare och därmed mer attraktiva för väljarna? Mm. Det är ju tre önskningar på en gång.
Mm.
Jag tänkte det kanske inte går, både cool och attraktiv för väljarna. Jag tror att det är lite antingen eller.
Mm.
Att det är så det är i Storbritannien nu med deras sossar, Labour, med Jeremy Corbyn som partiledare. Att de framstår som coolare än någonsin, mindre attraktiva för väljarna än någonsin.
Yeah.
Och det är som att de har valt den vägen nästan, att nu har vi gett upp. Det spelar ingen roll hur Mikael Damberg, partiledare, vi väljer. Den välmående medelklassen röstar ändå på Tories. Så nu kör vi på cool istället.
Mm. Indico.
Mm. Ja, men de är så här, vi kommer inte vinna nästa val. Så vi satsar på att bygga en social rörelse istället. Det är det de säger hela tiden. Exakt vad nu det är. Men det är det britterna bestämt sig för, att vi förlorar nästa val hur som helst, så vi skiter i det där med att vara skandinaviska tråkmånssossar, utan vi går över till en så här mer grekisk eller spansk vänsterrörelse.
Mm.
Det är att man inte är en glasögonorm i ett parlament, utan man är med någon som ser ut ungefär som Emil Jensen och står på ett torg och pratar i en megafon. Och säger, vi kräver bostäder. Bostäder för unga.
Mm.
Ungefär det tror jag är en social rörelse. Det är lite vagt för mig.
Det låter så.
Så att jag underkänner frågan lite då. Man får välja väg, tror jag. En annan tanke jag hade var slopa det med framtidspartiet, som Socialdemokraternas
just
slogan.
Det. Den var ovanligt svag som slogan.
Ja,
för då kommer ju vara det oavsett.
Ja, och det är ju också, tänker jag, att det finns en version av Socialdemokraterna som jag tror har ungefär 70% ett stöd i opinionen. Och det är inte framtidens sossarna.
Nej.
Det är inte heller nutidens sossarna.
Nej,
det är dåtidens sossar.
Mm.
Och sossarna förr, då alla var snälla.
Mm.
Då alla flyktingar blev klappade. Då svenskar visste bättre än alla andra folk på jorden.
Ja.
Då Olof Palme befriade alla världens förtryckta folk på egen hand. Bara genom en skarp formulering i svensk TV.
Ja.
Ja, men för det jag tänker att Socialdemokraterna har ett sånt järngrepp om den här sepia-färgade drömbilden av Sverige.
Mm.
Så de borde utnyttja det istället för framtiden. Vad ska hända i framtiden? I framtiden kommer Stefan Löfven hitta på ett annat ord för plusjobb. Det kommer hända i framtiden. Då är det bara bättre tänk på den här gamla Olof Palme-dokumentären. Då han säger fy till USA. Blir mer peppad av det än tanken på kommande valrörelsen med Stefan Löfven.
Man kan bara ha sådana hologramshower med Olof Palme där han står och håller tal på torget.
Mm. Ja, precis som den här Tupac-turnén. Det var ett hologram att vi har det. Olof Palme åker runt. Och det är att sossarnas alla kampanjslogans 2018 borde bara börja med minns ni.
Mm.
Och sen fylla in med något. Minns ni? ATP-reformen. Jultalet om Hanoi. Allmän sjukförsäkring. Minns ni? Minns ni när vi inte tog skit från samer? Allt där. Allt som var så bra.
Just den.
Ett annat sätt att framstå som cool, det är ju att som Håkan Juholt gjorde på sin sista dag i riksdagen, att han hade på sig en munkjacka som det stod YOLO på.
Ja, det är ett klassiskt trick.
Det är cool. Jag kommer ihåg den, att han, var det att han rappade eller så?
Ja, då hade han också
spelade in någon sån liten busig film. Då hade han också, precis.
Just det, då han roastade den här Lennart.
Just det, var det han gjorde. Mm.
Han satt med en munkjacka neddragen.
För kanske ögonen. Därför jag minns det som att han rappade. Men nu gjorde han inte.
Till namnas idé om vad hiphop är. Sossi munkjacka. Ja, men jag såg där, det var en reportage och rapport om hans sista dag innan han lämnade riksdagen. Mm. Då hade YOLO-tröjan.
Håkan Juholts tid som partiledare är ett av de mest turbulenta åren i Socialdemokraternas historia. Idag är det som om partiledningen vill glömma alltihop.
Nu kom det en Pokémon här precis samtidigt.
Man kan, det finns ju miljoner skäl att göra sig lustig över det här och skratta åt det här spelet. Men här finns ju också väldigt mycket kulturinformation. Och jag har upptäckt ny konst i Västertorp som jag inte visste om fanns. Därför att jag gick till en markering här som stod det flicka med parasoll och fåglar som jag inte hade sett tidigare konstverk.
Ta tillbaka Håkan. Ta tillbaka Håkan. Ja, det är som slogan.
Det är så bara så hemskt att bara lufsade runt där i YOLO-muggjackan och spelade Pokémon i riksdagens korridor. Han har verkligen utraderats.
Mm.
Att, eller det känns som att han inte haft några uppdrag i partiet och nu bara lufsar han omkring där. Ja, men jag vet inte. Det gjorde lite ont i hjärtat. Jag tycker att det är lite osoft av Socialdemokraterna att även om man har ett one night stand som man tycker var ett misstag som man skäms över, så tycker jag ändå att det är någon så här grundläggande artighet att man bara klarar av att se den i ögonen och säga hej, hur är läget?
Ja, de framstår ju som väldigt okänsliga.
Ja, precis. Eller det är okej att det inte blev bra, men alltså bara stå för att det har hänt. Det är som att de bara har en minneslucka i ett år nu.
Ja.
Det känns som ni måste väl ändå äga era misslyckade. Man måste äga sina misslyckade one night stands också. Det är bara det jag vill säga. Det är mitt
bra tips till Socialdemokraterna.
Mitt tips till sossarna. Försök äga era misslyckade one night stands också. Var inte såna supersviniga jävlar som liksom bara inte ens klarar av att bara få panik och springer och gömmer sig på toaletten när de kommer in i rummet. Jag kan göra reklam för Oslipat stand-up som jag ska vara med på nästa vecka. Det är Oslipat Malmö onsdag 5 oktober. Jag och Sandra Ilar och Nisse Hallberg och någon mer kanske. Det är Malmö då på onsdag. Sen dagen efter på torsdag i Stockholm så är det en specialkväll då det är Oslipat tolkar. Då vi, jag och några andra komiker, bland annat Josefin Johansson, ska stand-up-tolka Billy Division and the Dancers låtar. Och de är där också, bandet, och spelar låtarna själv. Så det är torsdag i Stockholm. Oslipat.com finns all relevant info.
Wonderful. Jag och Dylan kommer vara i Växjö nästa fredag. Och sen Göteborg nästa lördag. Hitta infon sen själva. Men nu är det out there.
Mm. Och mer, vänta, köp din bok, Nanna.
Ja, tjata om den igen. Paradise finns att beställa från till exempel Adlibris.
Och också Livs nya seriealbum är ute. Jättebra, jag har läst det, så det kan ni också köpa, Uppgång och fall. Okej, det här var en podd för Aftonbladets kultur. Den gjordes i samarbete med våra sponsorer, Akademikerna Sakas och fackförbundet Jusek. Ni heter Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Jag heter Ola Söderholm. Hej då, vi hörs nästa vecka.
Hej, hej!
Hej då!